Den här dagen då så... Jag vet att jag gjorde en lördagdag som är så lika många andra. Man kommer till jobbet och loggar in i datorn och lägger in sin personal i bemanning med bilar.
Det är den 7 mars 2015. Tidigt på morgonen kliver polisen Mattias Almström in på stationen på Lagerbergsgatan i Uddevalla. Det är fortfarande mörkt ute och det ska dröja ytterligare någon timme innan solen går upp.
Jag träffade nattens yttre befäl och vi hade en muntlig avlösning till varann gällande hur det hade sett ut under den gångna natten, och jag fick till mig att det hade regnat och varit väldigt lugnt, dels på krogarna men även runt om då. Så att det var ingenting särskilt som min kollega hade att lämna över till mig.
Det är tidig vår, men vintern har ännu inte riktigt släppt taget. Regnet duggar tätt och termometern visar bara några få grader. Uddevalla natten har varit ovanligt lugn. Men precis när Mattias gått igenom dagens uppgifter tillsammans med sina kollegor får han ett larm.
Efter utsättning så gick vi in och tog en kopp kaffe allihopa. Och precis nästan när vi hade satt oss ner så kom det in ett larm som gjorde gällande att det var någon kvinna eller någon förbipasserande som hade hittat två stycken fyllerister liggandes vid Bäverdalsvägen.
En joggare ringer in till polisen. Hon säger att hon just passerat två personer som ligger utslagna på marken i närheten av Uddevalla sjukhus.
Klockan var ju då strax efter 7 på morgonen. Och det var ganska så konstig tid, reagerar vi på, just att man hittar två stycken som är utslagna berusad på vägen liggandes. Det är ju för det första sett till vädret och sen tiden på dygnet. Det brukar inte vara den tiden vi hämtar folk som är berusade och inte har tagit sig hela vägen hem. Så det var lite konstigt. Och jag vet att någon nämnde att, och vi skrattade till lite grann, sa att de är säkert döda. Så jag skyndar mig ner i garaget och får upp bilen och åker dit så fort jag kan.
Mattias sätter sig i polisbilen och kör de knappa 2 kilometrarna mot platsen där de två fylleristerna ligger. Det är lätt dimma och staden har ännu inte hunnit vakna. När han kommer i höjd med sjukhuset svänger han in på Bäverdalsvägen, och mycket riktigt, där ligger två personer på marken.
Så jag går fram och så ser jag då två personer som ligger på backen, ganska nära varandra. Jag tittar över kropparna och tycker att de ser väldigt plastiga ut. Alltså, det ser inte riktigt ut som, nästan som vaxdockor, vet jag att jag tänker på. Jag ser plasthandskar och att en eller båda männen har plasthandskar på sig. Tycker det är lite konstigt. Jag ser även tomhylsor på backen. Så jag förstår att de har troligen blivit skjutna här då.
På backen ligger alltså två personer. De är livlösa och runt kropparna ligger det tomhylsor. Men Mattias ser inte om personerna på marken blivit skjutna. En av personerna har plasthandskar på sina händer. 25 meter längre bort står en vit Audi parkerad. Mattias Almström går fram till bilen.
I den sitter en kvinna som är framsjunken mot instrumentbrädan. Hon har långt hår så jag ser inte riktigt vem eller hur hon ser ut.
På platsen finns också två poliskollegor. De kommer fram till Mattias.
Då berättar de att hon har blivit skjuten också. Och att någon har hittat något ingångshål vid huvudet eller den övre delen av kroppen då.
Två unga män är skjutna, träffade med sammanlagt 8 skott. I den vita Audin som står 25 meter längre bort sitter en ung kvinna. Också hon är död. Hon har skjutits med ett skott i huvudet.
Det här var ju inte väntat, sett till hur dels offrerna ligger, hur de är klädda, vad de har på sig. Det tyder på att de har överraskats. I alla fall, det här var inte tanken när de kom hit. Vi jobbar inte ute efter någonting annat än att det skulle vara mord.
Jag heter Karl Fridsjö och du lyssnar på En mörk historia om trippelmordet i Uddevalla. En dokumentär av Mårten Trofast. Avsnitt 1. Maktskiftet. Det är en tidig tisdagsmorgon i november 2007, knappt 8 år innan skjutningen på Bävedalsvägen i Uddevalla. I ett bostadsområde i Trollhättan, 3 mil väster om Uddevalla, hörs en kraftig smäll.
Ja, vi hade ju ett attentat mot en chefsåklagare här i området där hennes entrédörr sprängdes i bitar.
En bomb har placerats på ytterdörren till en villa. Den exploderar och spränger entrédörren i bitar. I huset bor chefsåklagare Barbro Jönsson. Vid tillfället för attentatet driver hon ett mål mot flera medlemmar i den kriminella organisationen Brödraskapet Wolfpack. Men Barbro Jönsson själv har lämnat sitt hus bara någon timme innan bomben detonerar. Spanchef Tony Bengtsson berättar.
Där och då hade just Brödraskapet i princip monopol, eller eftersträvade i alla fall att ha monopol över narkotikasituationen här i lokalt i Uddevalla med omnejd.
Brödraskapet Wolfpack kontrollerar 2007 stora delar av knarkhandeln i Uddevalla. Men sprängattentatet hos chefsåklagaren blir något av ett avslut på organisationens kriminella verksamhet i området.
Där och då så blev det ju personer som blev åtalade och dömda för det brottet.
2 personer ur Brödraskapet Wolfpack döms för sprängningen. Och i samma veva döms flera medlemmar ur organisationen för olika typer av brott. Bland annat döms 6 personer för en skottlossning i Lilla Edet.
Och det gjorde att Brödraskapet blev väldigt vingklippta.
Polisens insatser mot Brödraskapet skapar ett tomrum för narkotikahandeln i Uddevalla. Ett tomrum som ska komma att fyllas av 2 bröder och deras 2 närmsta vänner.
Det blev ett vakuum där det kom upp nya personer som höll på med narkotika och diverse brott. Och därav kom även bröderna Saliba.
Mark och Martin Saliba stötte jag själv på när jag var polisaspirant, eller ganska ny polis här i Uddevalla.
Samma år som sprängdådet hos åklagare Barbro Jönsson, våren 2007, skickas polisaspirant Mattias Almström till en högstadieskola i Uddevalla. I skolan går 2 bröder, Mark och Martin Saliba.
Det gällde en ganska så bagatellartad händelse.
Mellan Mark och Martin skiljer det 1 år. I skolan som de går på har det uppstått grupperingar och 2 olika falanger bråkar med varann. Storebror Mark och hans lillebror Martin på ena sidan. Ett gäng högstadieelever på den andra.
Det var ett skolbråk och det hade varit ganska så spänt i skolan. Och skolan hade ville nog sätta ner foten nu. Och nu kopplar man in polis och jag var där. Och vi hade samtal och jag tyckte att det gick ganska bra. Jag pratade med Marx och Martins mamma efteråt, bara hon och jag. Och hon uttryckte lite oro för hur det skulle gå för pojkarna när de blev äldre. Och jag sa att ja, det blir nog inga problem om man kommer på rätt sida nu då i livet. Och inte att det fortsätter i den här riktningen då.
Men bröderna kommer inte på rätt sida. Mammans oro för sina söners framtid verkar inte hjälpa. Efter skoltiden syns Mark och Martin Saliba allt oftare i olika kriminella sammanhang. Och polisen får allt mer med bröderna att göra. Det handlar främst om narkotikarelaterade brott. Men trots sina handlingar så är det 2 bröder med glimten i ögat.
Jag känner ju till Mark Saliba sedan många år tillbaka. Redan när han var en ungdom. När han rymde från LVU-hem och så vidare. En ganska charmig ungdom. Så att honom kände jag ju väl och även hans bror Martin.
De hälsade alltid. De var väldigt trevliga. Antingen så stannar de och bara bytte något lite snabbt ord, eller så nickar de eller heja när man möttes på stan. Och för att ena stunden nästa helg så kanske man gjorde något mindre ingripande mot dem. Men...
ja, Mark Saliba, det var ju en ungdom, men han höll på med narkotika och rökade cannabis och även började med amfetamin, och det blev stölder och så vidare och så vidare, som det brukar se ut för en ungdom som det börjar glida snett för. Men en ändå charmig ungdom som med glimten i ögat, där man kunde ha en kommunikation med, och man faktiskt kunde tycka om lite grann.
Men det är inte för dessa småbrott som bröderna Saliba ska hamna på spanpolisens radar. När brödraskapet Wolfpack vingklipps i början av 2010-talet är det dags för Mark och Martin att ta ytterligare ett kliv i den undre världen.
Vi pratar om amfetamin, cannabis, ecstasy och även benzodiazepiner.
Det blir bröderna Saliba som kommer att fylla tomrummet efter brödraskapet. Och det är storebror Mark som hamnar högst upp i hierarkin.
Bland bröderna så var Mark den starke. Det var han som styrde Martin. Och det var han som var organisatören. Där man beställde narkotikan, förvarade narkotikan, distribuera narkotikan och hade ungdomar, personer som hjälpte dem med själva försäljningen.
I stan i Uddevalla så var de en stor del i den narkotikahandel som sker i den här stan. Runt omkring där så var de väldigt stora och gjorde väldigt stora pengar på narkotikaöverlåtelser och hade fått en väldigt bra snurr på den här affärsverksamheten.
Man såg utvecklingen att han blev större och till slut i princip var den personen som skötte narkotikadistributionen här i området lokalt.
Men det är inte utan hjälp som Mark och Martin Saliba avancerar i den undre världens hierarki.
Mark, som jag berättade här om hur själva narkotikahandeln gick till, så hade han ju naturligtvis ett oerhört stort nätverk utav vänner, försäljare, lagerhållare och så vidare och så vidare.
Det finns framförallt två personer som står bröderna närmare än någon av de övriga medlemmarna.
Offren var ju, som de själva uttryckte det, blodsbröder. Det här var ju Mark och Martins närmaste vänner.
Alla Faraj och Rawan Dasis, som några år senare ska hittas brutalt mördade vid en parkeringsplats i Uddevalla 2015, är barndomsvänner till Mark och Martin. Och dessutom brödernas mest trogna kumpaner.
De var oerhört nära vänner.
Den kriminella verksamheten runt Mark och Martin Saliba växer. De kontrollerar allt mer av narkotikahandeln i Uddevalla, och det är svårt att komma åt nätverket, i synnerhet bröderna.
Det här var ganska väl utarbetat. Allt från att ha lager, olika förråd, lägenheter, allting för att försvåra polisens arbete.
Men polisen har under lång tid haft span på bröderna. Och mellan åren 2010 och 2015 gör man flera tillslag mot Mark och Martin.
När vi gjorde en insats mot just Mark Saliba, så kommer jag så väl ihåg när vi gick in där vi då hittade narkotiska preparat. Men det han sa att uttryckligen, jag har redan säkerställt min framtid. Jag har sparat det i aktier. Mina bitcoins.
Men det är först 2014, När polisen griper Mark med ett kilo cannabis som polisen förstår hur omfattande brödernas narkotikahandel har blivit.
Vi förstod där och då att det var stora kvantiteter som det här handlade om.
Polisen börjar nu gå ligans ledare Mark Saliba rejält på nerverna. De gör flera lyckade tillslag och Mark blir allt mer frustrerad. Och den där en gång så charmiga ungdomen med glimten i ögat är som förbytt.
Det är så oerhört många kontakter genom åren som man har haft med både Mark och Martin Saliba. Men den personlighetsförändringen som jag märkte hos Mark var oerhört påtaglig. Vad det gäller brodern Martin så såg jag inte den personlighetsförändring på samma sätt. Han hade fortfarande kvar glimten i ögat. Och den här glimten i ögat, vad menar jag med det? Jo, polisen har sin roll och kriminella har sin roll. Men oftast kan vi ju ha en kommunikation med glimten i ögat. Den var fullständigt avsaknad av Mark Saliba.
Också Mattias Almström som brukade hälsa på bröderna när han patrullerade i stan märker av Marks attitydförändring gentemot polisen.
Med åren så ändrades detta och Martin ibland kunde fortsätta hälsa på mig de gånger han träffade mig så blev han blev mer och mer tystare med åren. Mer sluten, alltså inte något hälsande eller någonting, utan det var mera som att han ignorerade en eller sådär. Så med honom så märkte jag en förändring i hans beteende gentemot dels mig men även mot andra kollegor också då. Det blev mer och mera hårdförd.
Runt 2014 kontrollerar Mark och hans gäng större delen av droghandeln i Uddevalla. Och ligans ledare styr sitt gäng med järnhand.
Vi vet om att Mark Salibas våldskapital var starkt. Vi vet ju om att folk blev hotade. Folk som inte gjorde som han sa eller inte gjorde rätt för sig råkade illa ut. Han styrde dem med järnhand.
Polisen blir allt mer aggressiva mot ligan. De håller span, gör tillslag, allt för att försvåra brödernas affärer. I takt med den upptrissade stämningen mellan polisen och gänget blir ligans våldskapital allt grövre. Och det ska ske en specifik händelse som bevisar hur hängivna medlemmarna är till varann.
Vid det här tillfället uppe på i norra stadsdelarna i Uddevalla så blev det ett sån här händelse där vi var intresserad av en försäljare runt Mark.
Polisen är intresserad av en försäljare som tillhör gänget. Man misstänker att det finns stora mängder narkotika förvarade hemma hos försäljaren.
Vi var på plats hemma hos den här försäljaren i hans bostad. Då var inte den misstänkte där. Utan vi gjorde vår husrannsakan, som jag sa, hittade stor mängd cannabis och vapen. Och när vi åker därifrån så möter vi den misstänkte. Och vi vänder runt och åker fram.
Efter tillslaget, när Tony Bengtsson och hans kollega är på väg från försäljarens bostad, kommer han åkande i en bil. Tony Bengtsson och hans kollega stoppar bilen och i den finns flera bekanta ansikten.
Och då är Faraj en av dem. Mark är en av dem och Martin är en av dem.
I bilen sitter gängets ledare Mark Saliba, hans bror Martin och vännen Ala Faraj.
De låter vi få gå ur bilen. För just där och då var vi inte intresserade av dem. Det var ju just den här misstänkte som vi har precis varit hemma och gjort en husrannsakan hos. Som vi var intresserade av och vi fick koncentrera oss på.
Eftersom polisen vid just det här tillfället inte är intresserad av någon annan än försäljaren låter de bröderna och Ala Faraj gå. Och gänget försvinner därifrån.
Och där och då när vi har den misstänkte i våran bil så hörs det strax därefter då ett antal skott. Det avlossades skott mot mig och min kollega.
Samtidigt som Tony Bengtsson och hans kollega har fullt upp med att ta hand om försäljaren avlossar någon skott.
Som senare visade sig vara Faraj som ville skydda sin vän.
Alla Faraj avlossar flera skott. När han senare grips visar det sig att han använt en signalpistol som vanligtvis skjuter signalskott men förekommer i den undre världen där den byggs om till ett skarpt skjutvapen. Den då 20-åriga Ala Faraj döms för olaga hot mot tjänsteman. Och i samband med det träffar Tony Bengtsson Farajs föräldrar.
Farajs föräldrar som var mycket trevliga och fina föräldrar, bra föräldrar, vädjade ju till sonen.
Alas föräldrar är oroliga för honom. De vädjar till honom att sluta med det kriminella livet och att han slutar att ta droger.
Faraj hade ju även hjärtproblem.
Ala Faraj lever med transplanterat hjärta. Enligt prognosen har han bara några år kvar att leva. Han är deprimerad och brukar narkotika för att må bättre. Men med transplanterat hjärta är narkotiska preparat det sista hans kropp behöver.
Och det blev ju inte bättre att man använde sig av narkotika.
Tony Bengtsson berättar för föräldrarna att alla kommer att dö om man inte slutar med knarkandet. Men i början av mars 2015 får Ala Faraj besked från läkare att han kommer att kunna leva längre än vad den tidigare prognosen visade. 4 dagar senare hittas han ihjälskjuten med 4 skott på Bävedalsvägen i Uddevalla. En moped svänger in på Bävedalsvägen i Uddevalla. Klockan är strax efter 1 på natten, lördagen den 7 mars 2015.
Jag kom ifrån centrum. Mm. Jag hade träffat några kompisar där nere. Mm. Och jag kom på mopeden jag satt bakom. Mm. Och min pojkvän körde. Mm. Och vi svängde in vid Bävedalsvägen. Mm.
En person som vi kallar Matilda sitter bak på en moped. Hon är på väg hem när hon plötsligt ser 2 personer i mörkret. Vi hör henne berätta i förhör.
Vi åker förbi den stora parkeringen. Mm. Och längre fram så ser vi en moped. Mm. En vit. Mm. Lite större, lätt MC skulle jag säga. Mm. Och bakom den står det 2 personer. Mm. En lite längre och en lite kortare. Mm. De står och tittar på oss när vi åker förbi med mopeden.
Matilda ser 2 personer, en lite kortare och en lite längre, som står vid en vit moped. Matilda och hennes pojkvän passerar de 2 personerna och fortsätter upp för en backe.
Jag tycker det ser lite misstänksamt ut. Mm. Så jag vänder mig bakåt när vi är på väg upp för backen. Mm. Och ser att de följer oss med blicken. Mm. Och då blir jag lite orolig. Men jag tänker inte mer på det. Så vi åker upp och parkerar vår moped utanför huset. Det tar lite tid då det står bilar i vägen. Och precis innan vi ska låsa upp dörren så hör jag smällar. Mm. Men jag tänker ju inte att det ska vara skott eller sådär. Så jag tänker ju att det kan ha varit smällare. Mm. Att det är någon som smäller fyrverkerier. Mm. Och när vi kommer in innanför dörren så finns det ett runt fönster i dörren. Och jag står bredvid där det finns ett lite större fönster. Mm. Och vänder mig om. Och tittar ut och då hör jag mopeden komma sakta upp för backen. Mm. Och huset ligger i en sväng. Mm. Så när vi tittar ut så ser jag att mopeden kommer sakta. Mm. Och jag får känslan av att den saktar in. Och tittar in emot huset. Och det känns lite misstänksamt. Och sedan fortsätter mopeden upp mot Lelången. Och drar iväg.
Och det är då 2 kollegor som möter mig.
6 timmar efter att mopeden försvunnit från Bävedalsvägen anländer Mattias Almström till platsen.
Och säger att då den här kollegan som jag pratat med då, han säger att jag har hittat 2 personer skjutna och en tredje person som en kvinna som är skjuten i en bil en bit därifrån.
En mängd tomhylsor ligger spridda runt de 2 offren som ligger på marken. Ena offret håller en tändare i handen. I den vita Audin 25 meter längre bort är höger sidoruta nervevad. Bilradion står på marken ligger skal från solrosfrön. I bilen sitter en 18-årig tjej skjuten med ett skott i huvudet.
Kvinnan i bilen har jag aldrig träffat förut, som jag kan komma ihåg. Men de två skjutna männen, Ravan och Alla, har jag träffat förut vid flertal tillfällen. De här offren är kända av polisen sedan tidigare.
Mattias känner igen de två mördade männen och kan snabbt konstatera att det är Alla Faraj och Rawand Aziz. Två unga män i 20-årsåldern.
Jag ser att det är plasthandskar och jag ser mobiltelefoner.
En offret, Alla Faraj, har latexhandskar om händerna.
Jag tycker det är märkligt, just plasthandskarna. Men sen så känner jag till sen tidigare vad de här offrerna då, i vilka kretsar de rörde sig kring och företrädesvis narkotika då. Och då är det ganska vanligt att man använder sig av plasthandskar, engångshandskar, för att inte själv då avsätta fingeravtryck eller DNA på redline-påsar eller liknande vid överlåtelser och sånt.
Polisen misstänker att det rör sig om en uppgörelse i den undre världen. Latexhandskarna indikerar att det kan handla om en knarkaffär som urartat. Men den unga kvinnan i bilen var förmodligen bara på fel plats vid fel tillfälle. Mattias Almström inser att det inte är någon idé att göra livräddande insatser på personerna och spärrar av brottsplatsen.
Då får vi backa ut och så får vi bevaka den plats som den ligger. Så att ingenting som ligger på platsen försvinner på något sätt, utan att allt tas tillvara av teknikerna då.
Mattias Almström och hans kollegor gör en stor avspärrning runt brottsplatsen. Plötsligt ser han att något rör sig i buskarna.
Vi har väldigt otur där, för att det är en reporter eller något som smyger i buskarna och lyckas få en bild på den här bilen där kvinnan hittas skjuten i. Och den läggs ut på internet och man glömmer att maska reggplåten på internet.
Det dröjer inte länge förrän en stor folksamling samlas runt avspärrningarna.
Och det är anhöriga, det är syskon, det är föräldrar, det är kompisar, det är nyfikna, det är passerande. Alla stannar upp och det här pockar på och blir en väldigt stor ansamling vid avspärrningen.
Stämningen vid avspärrningen blir allt mer hetsk och till slut urartar situationen.
Frustrationen blir så pass stor hos den här nära kretsen vad gäller anhöriga då, så att till slut så stormar man avspärrningen. Det är 3-4 personer som tar sig förbi avspärrningen eller går under den och tar sig förbi 2-3 poliser. Och kommer rusande. Jag hör ett vrål och det är inte från någon av de anhöriga, utan det är från en utredare som kommer springande och tacklar en av de här anhöriga in i busken. Och vi har en hundförare med hund som också är där och som är med på tårna, som får agera. Själv får jag slänga mig in i det här också och med hjälp av våld tvinga tillbaka anhöriga.
Polisen får till slut kontroll på situationen. Men strax innan anstormningen är det någon som ropar på Mattias.
Så blir jag tillropad av 2 stycken killar som står vid avspärrningen med en massa kompisar. Och det är då Martin och Mark Saliba som står där.
Du har lyssnat på en mörk historia om trippelmordet i Uddevalla, del 1 av 4. Tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare för att inte missa nästa del. Eller lyssna nu direkt på alla 4 avsnitt utan reklam på Podmi. Trippelmordet i Uddevalla är en dokumentär av Mårten Trofast. Producenter var jag, Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories.